som ligger sjuk hemma. Om ni vill killa så får ni springa iväg. Inte du. Då får du sitta ner. Precis, söndagsskolan. Idag ska vi ha ett planeringsmöte efter gudstjänsten kring fredags. Och sen har Emilia bjudit in till söndags och söndagsskolan till en träff. Om ni inte har fått inbjudan och vill hjälpa till med söndagsskolan så prata med Emilia efter mötet. Nu hörde jag inte vad du sa. Ja, är det nästa söndag börjar det. Så att då kan vi ha våra barn med utan att de ska bli uttråkade av vår vuxenaktivitet. Men Gud är inte tråkig. Gud blir man inte uttråkad av. Gud har uppenbarat sig för oss. Fyra sätt som man brukar nämna, som alla börjar på S. Dels den allmänna uppenbarelsen, som är skapelsen, och samvetet. Vi är ju en del av skapelsen, och i oss har Gud lagt ner ett samvete. Så det är två sätt som Gud har uppenbarat sig för oss allmänt, alla människor. Gud har också uppenbarat sig på ett särskilt sätt genom sonen och genom skriften. Så skapelsen, samvetet, sonen, skriften. På det sättet har Gud visat oss hurdan han är så att vi kan veta det. Idag vill jag ta min utgångspunkt i att förstå vem Gud är utifrån skapelsen, universum. Och bara det faktum att det finns någonting, det kanske inte vi alltid är så förundrade över. Men tänk att skapelsen finns. Tänk att universum finns. De gamla grekerna, som man kanske säger ibland, och många tidiga filosofer trodde att universum inte hade någon början. Att universum var evigt. För om det inte är så, så behövs det att någon har satt igång universum. Aristoteles kallade honom den orörde röraren, eller the unmoved mover, den som inte är igångsatt av någonting och som kan sätta igång universum. För vi vet att det är så att ingenting kan bli ting av ingenting. Det är liksom en lag i universum att ingenting blir till av sig själv. Ingenting blir till av sig själv. Och om då någonting finns, då måste någon som är utanför detta ha satt igång det. Också vetenskapsmännen i modern tid tänkte så här, att universum är evigt, tills tron rubbades av observationer. Och detta faller också tillbaka till det sätt som Gud talade till Albert Einstein. Jag tror det låter som mina egna barn som är bakom dörren. Med teknik, med vetenskap så kunde man observera att universum inte var konstant. Att universum expanderade. Och om det var så drog man också slutsatsen att då någon gång måste universum ha börjat. Och en man som hette George Lemaître, fransman, jag kan inte prata franska så jag hoppas att det blev rätt. Han var fysiker, han var kristen och han var faktiskt också präst utöver de här andra sakerna. Och det var han som la fram den här teorin om Big Bang. Som när jag blev troende, min biologilärare var väldigt tydlig med att förklara för mig att då tror inte du på Big Bang. Han förstod inte att Big Bang är ett av de största gudsbevisen. För om universum inte är evigt, om universum har en början, då måste någonting utanför universum sätta igång universum, för ingenting blir till av sig själv i våran värld. Vem är det som har satt igång universum? Ja, det kan vetenskapen inte namnge. Man kan följa i spåren som den kristna tanken, vetenskapen uppstod utifrån en kristen världsbild, att vi som människor kan följa Guds spår i skapelsen. Vi kan ana Gud, vi kan lära känna Gud, Romarbrevet 1. Att genom skapelsen har Gud uppenbarat vem han är. Vi kan lära känna honom. Men långt innan 1927, när Big Bang-teorin kom, så finns ett tilltal där den som är den som satte igång allt har velat söka kontakt med oss människor så att vi ska veta hur och vem det var som satte igång universum. Första Mosebok 1 och 3, 1, vers 1-3. De allra första orden är de allra första meningarna. Där vill den som satte igång allting berätta för oss vem han är. Det står så här: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Här har vi någon som kan säga saker och de blir till ur ingenting. Han är den som vi då har gett namnet God egentligen, eller hur? Gud och god är samma ord. Gott på tyska, good, God. Den här gode som har satt igång universum, som kunde göra det och som har en sådan makt att han säger ett ord och saker blir till. Ingen annan är som han. Vad säger då den här skillnaden mellan någon som är skapare och någon som är skapad? Det är bara en liten bokstav. Vi är skapade. Ett litet D. Han är skapare med ett R. Vi kan ju tycka att det är ju väldigt... Vi är nog ganska lika. Ingenting kan vara längre bort ifrån sanningen. Det finns i princip... Alltså det går inte att jämföra det skapade och skaparen på samma dag. Vi är helt olika kategorier. Det första är ju att han är oskapad. Han är inte en del av det skapade. Han står utanför det skapade eller ovanför det skapade. Han är inte skapad som vi. Och då vill man säga sela, som psalmisten säger. Fattar vi vad det betyder? Han är inte en del av det skapade. Han står över, utanför det skapade. Han är evig. Och i förhållande till oss så betyder det en total åtskillnad. Frestelsen från ormen är ju, ni ska bli som Gud. Vi har så lätt att falla ihop av de här kategorierna, att vi som är skapade till hans avbild är nog ganska lika honom. Men det är helt olika kategorier. Och Gud är också mån om att vi vet om den här skillnaden. Jesaja 45, nästan där vi var innan. Så säger Herren så här i en uppenbarelse till Jesaja: jag är Herren och det finns ingen annan. Det är liksom jämförelsen. Jag är Herren och det finns ingen annan. Ingenting existerar av sig självt utan Gud. Allting är beroende av Gud för att finnas till. Ingenting som finns har blivit till utom genom Gud, utom genom Jesus. Det finns ett ställe där det står att vi till och med väger lättare än luft på en våg. Det är en av de tankarna Gud vill överföra till oss. Du väger lättare än luft på en våg. Du är ingenting om inte Gud hade funnits. Om inte Gud hade funnits hade ingenting funnits. Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spänner bältet om ditt liv fastän du inte känner mig. För att man ska förstå både i öster och väster att det finns inte någon utom mig. Jag är Herren och det finns ingen annan, upprepar Gud i tilltalet till Jesaja. Kanske är det för att vi behöver påminnas om skillnaden mellan oss och Gud. Han säger det 2 gånger. I psalm 100 så säger psalmisten: besinna att Herren är Gud. Vi behöver besinna det. Besinna att Herren är Gud. Och vad betyder det då att Herren är Gud? Jo, han har gjort oss och inte vi själva. Psalm 100, vers 3. Han har gjort oss och inte vi själva. Aposteln Paulus säger i Romarbrevet 11, 35, för att också, vad betyder detta då att vi inte har gjort oss själva? Vad betyder det att vi lever så här beroende av Gud? Han säger så här, och det är ett citat i sig, men han säger så här: vem har först gett Gud något så att han måste betala igen det? Vem har först gett Gud någonting så att han måste ge tillbaka det till mig? Gud kan inte stå i skuld till dig. För du har aldrig haft någonting som du själv har gjort som du kan ge till honom. Utan du använder bara det som Gud har skapat. Du använder bara det som Gud har gett till dig när du ger tillbaka någonting till Gud. Allt du har är gåvor ifrån skaparen. Allting materiellt. Alltså vi har ju bilden av det här barnet som kommer hem från slöjden, eller hur? Eller som kanske kommer, om vi tänker hemma ifrån snickeriet. Jag har i alla fall en god vän, Jonas i Bankeryd, som har ett snickeri i källaren. Hans barn går ner där och snickrar lite ibland. Och så kommer de och ger det till Jonas. Men det är ju han som har köpt brädorna, eller hur? Det är han som har sett till att det finns hammare där nere. Det är han som har sett till att det finns maskiner där nere. Han har gjort att de kan göra. Och man blir ju glad. Det jag säger är inte att Gud inte blir glad när du ger någonting till honom. Det jag säger är att du har ingenting. Till och med att du andas, att ditt hjärta slår, att du finns till, är av Gud. Du har inte gjort dig själv. Gud har gjort dig. Olof Edsinger har skrivit en bok som heter Tro stavas beroende. Vi som skapade är totalt beroende av den som skapade oss. Vi kommer sjunga sen en sång där vi sjunger: mitt liv ligger helt i din hand. Mitt liv ligger helt i din hand. Sådan är Gud. Och det kan få oss att bäva. Visst kan göra det. Visst känner vi en bävan. Att vi kan känna oss nästan lite utlämnade åt Gud. Men vad är Guds namn? Jo, att han är god. Han är god. Och därför kan vi lägga våra liv i förtröstan i Guds händer. Men det är också den här åtskillnaden som vi bekänner när vi bekänner den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. När vi bekänner de orden så bekänner vi det: allting beror på dig. Du är allsmäktig, det här ordet som utmanar så många människor. Han har all makt. Det är verkligen så. Gud har all makt. Gud är inte begränsad som vi skapade varelser. Han är evig, han är utan början, han är utan slut. Om någonting finns så är det för att han har gett det existens. Och i Nicenska trosbekännelsen så säger vi också: vi tror på en enda Gud, den allsmäktige fadern, skaparen av himmel och jord, av allt synligt och osynligt. Vi kan ibland prata om det övernaturliga, som jag tänker är en modern tanke, där man buntar ihop djävulen och Gud. Båda de är ju övernaturliga. Nej, vi kan inte använda samma begrepp om andliga ting som vi använder om Gud. Gud är gudomlig, vi är skapelse. Vi är inte gudomliga. Till och med osynliga saker är skapade. Och det ska vi prata om en annan gång, det här med ondskan och lidandet. Gud, han, liksom djävulen finns för att Gud skapade honom och sen gick han en annan väg. Men han är inte på något sätt jämställd med Gud. Han är också en del av det skapade. Därför behöver vi inte frukta honom, utan vi behöver frukta Gud som har gett oss livet. Då kan man också tänka så här, att om Gud är sån, om han är evig, om han inte alls är som vi, då måste han väl vara långt borta, då måste han väl vara fjärran. Det måste finnas en oerhörd distans mellan oss, och då är det egentligen precis tvärtom. Det är precis tvärtom. Paulus säger så här i Apostlagärningarna 17: Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Det är inga nya saker jag kommer med, eller hur? Paulus säger detta på Areopagen: Gud är den som har skapat allt och allt finns, allt som finns i världen. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder, som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Han har gett dig ditt liv, han har gett dig att du andas, han har gett dig allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Det finns en oerhörd närhet mellan det skapade och skaparen, för att vi är på helt olika nivåer, dimensioner. Det går inte ens att prata om det när det gäller Gud, för han är utanför alla begrepp. En skapad kropp kan inte vara på samma ställe som en annan kropp. Det är det som är grejen med det skapade. Något som är skapat kan inte vara på samma ställe. Även om vi har vårt barn i knät och vi liksom sitter på samma stol, så upptar vi ändå inte samma yta, samma volym. Vi skapade kan inte vara på samma ställe samtidigt. Men Gud ockuperar inte tid och rum. Han finns utanför det skapade. Därför konkurrerar han aldrig med det skapade. Han är suverän. Han är allsmäktig. För han är en annan kategori än vi. Och det gör också, eftersom han är där, liksom inte konkurrerar med oss, så kan han gripa in i ditt liv. Han kan komma och förvandla saker i ditt liv, för han lyder inte under våra mänskliga begränsningar. Han har satt upp lagar för skapelsen som han inte lyder under. Gud kan inte lyda under något skapat. De lagarna han har satt upp för skapelsen, de lyder han inte under. Och därför kan han samtidigt vara där du är. Han, säger Bibeln, uppfyller allt i alla. Gud uppfyller allt i alla. Han är närmare dig än något annat som existerar. Han känner oss mer än vi känner oss själva. Han ser igenom allt vi är. Och han kan gripa in i ditt liv som ingen annan kan. Gud är suverän. Gud är evig. Han står utanför skapelsen. Och han är nära. Gud är, förutom detta, också hel. Eller helig, som vi säger. Det är någon förstärkning av ordet hel, tror jag. Att man är helig. Vi och allt skapats utvecklas. Idag finns en väldig utvecklingsoptimism. Vi hyllar evolution. Vi tror att allting blir bättre och bättre. Vi vill mäta. Vi vill sätta mänskliga mått på allt. Vi vill se förändring. Vi vill att det ska bli bättre och bättre. Det är inte den tanke som man har haft om mänskligheten innan. Att vi behöver utvecklas innebär ju att vi inte är hela från början. Att vi tänker att saker kan bli bättre och bättre är ju egentligen ett avslöjande att vi inte är så bra. Eller hur? Om vi lämnas åt oss själva så kommer vi inte att bli bättre och bättre. Vi kommer bli sämre och sämre. Vi är inte som Gud. Och det vi ser i världen och som folk blir väldigt upprörda över, det är ju inte evolution utan det är devolution eller vad det heter. Det vi ser är ju att skapelsen nöts ut som Bibeln säger. Vi ser ju att jorden klarar inte av det som vi utsätter den för. Den är inte hel, den är inte fullkomlig, den är inte felfri. Den är på väg att gå under. Skapelsen är på väg att gå under. Det är inte evolution, utan det är förfall. Det är förgänglighet. Hela skapelsen är lagd under förgänglighet. Vi blir till. Vi växer. Och sen när vi blir 25 år, sen går allting bara ut för fysiskt sett. Från den stunden att vi föds så börjar döden att verka i våran kropp. Från den stunden vi föds så börjar döden att verka i vår kropp. Det är skapelsens lott. Och jag tänker att det är den tanken också som gör, alltså om det finns något evigt i mig, så är det ju någonting Gud har lagt där. Om det finns något bestående i mig, då är det ju någonting som Gud har blåst in i mig, som han har andats in i mig. Och därför har man alltid tänkt att Gud är väldigt viktig att hålla sig väl med. För att om det finns någonting i mig som inte degenererar, så är det av Gud. Om det finns någonting som består, någonting som är levande, någonting som har liksom potential att utvecklas och bättre, ja, då är det ju nedlagt av Gud i mig. Så därför måste jag ju hålla mig väl med Gud så att han inte tar livet ifrån mig. Han är den som har makten till och med över min existens på det sättet. Vi är inte hela. Gud är hel. Han står inte under det skapades föränderlighet. Han påverkas inte av hur skapelsen slits ut. Man kan benämna detta att Gud är impassibel teologiskt sett. Ett ganska onödigt begrepp. Men han, det betyder helt enkelt att han påverkas. Han är opåverkbar. Han påverkas inte av det yttre. Det finns inget yttre som kan förändra någonting hos Gud. För Gud är hel. Är det en bra eller dålig tanke? Det är en fantastisk tanke. Att det finns någonting i en värld, i en skapelse där allting den genererar, så finns det någonting som är helt. Det finns någonting som inte påverkas av den här världens förfall. Det finns någonting som är helt, som är heligt, som står fast, som är oföränderligt. Om hela världen skulle gå under så skulle Gud vara densamme. Och det är det här som är så liksom chockerande när Paulus säger, eller Hebreerbrevet säger, Jesus Kristus är densamme igår, idag och i all evighet. För vad är det han säger där? Jesus är Gud. För det finns ingen annan än Gud som är på det sättet. Ingenting är sig likt igår, idag och i all evighet som är skapat. Allting förfaller. Allt är lagt under förgängelsen. Det finns, när vi säger att Gud är hel, så innebär det att det finns ingenting i Gud som behöver förbättras. Det finns ingenting som kan bli bättre med Gud. När Gud har en egenskap, och det har jag sagt innan, så har han den egenskapen till 100%. Om han är god, det finns liksom ingen, det finns ingen chans att säga idag är Gud godare än igår. Nej, han är lika god idag, för han är maxat god. Amen. Om han är nådig emot dig, så kan du inte göra någonting. Du kan inte påverka honom att bli mer nådig emot dig. För mot dig så är Gud redan så mycket nådig. Någonting någonsin har varit och någonsin kommer bli. Gud är bara nåd. Gud är nådig och då är han bara nåd. Om han är barmhärtig, då är han 100% barmhärtig. Visst är det fantastiskt? Och jag vet inte om du någon gång har liksom upplevt den här glimten av fullhet. Jag tror att den känslan har kommit av en upplevelse utifrån då. Där man bara på något sätt en liten kort stund får uppleva evigheten vid ett barns födelse eller ute i naturen eller när vi prisar Gud, så bara bryter in i tid och rum den här känslan av fullhet, av Guds frid, av Guds shalom, av Guds blotta rena existens. Har ni gjort det någon gång? Det är någonting man längtar till att få uppleva igen, men vi har inte kontroll över den känslan, eller hur? Vi har inte kontroll över Gud. Och Gud möter oss på det sättet, när och hur han vill. Och vi kan inte smutsa ner Gud. En människa kan inte oheliggöra Gud. Om vi försöker nyttja Gud för våra egna syften, han kommer inte vara där. Det kommer inte vara han som gör sakerna genom oss. Om vi använder honom för våra syften. Vi måste erkänna, du är helig. Det är jag som ska förändras av dig. Om vi försöker förändra Gud, få honom, du kan väl säga att det är så här istället. Jag vill göra det här. Gud, visst bekräftar du det här som jag vill? Om vi då börjar säga, ja men Gud sa till mig att det här som jag kände som strider emot Bibeln, som strider emot Guds natur. Jo, men jag upplevde ändå att Gud sa, ja men det är okej. Jag vill signa det. Då försvinner Gud. Då är Gud inte där. Vi kan inte smutsa ner Gud. Han låter sig inte smutsas ner. Och det var också därför Jesus, när han rörde vid en leprasjuke, blev Jesus oheliggjord, blev han oren, tog han in den här sjukdomen? Nej, han gjorde den leprasjuke ren istället. Han gjorde den leprasjuka hel. Och det Gud vill för dig, det är det allra bästa för dig. Han är liksom definitionen av vad som är gott. Och vi är beroende av honom. Det högsta uttrycket som finns är att Gud är en. När man talar om att Gud är hel. Gud är en. Så fort vi tittar på skapelsen så är vi inte en enhet. Vi är hopaplockade av olika delar eller vad man ska säga. Herren vår Gud, eller hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Han är hel, han är fullständig, han är fullkomlig, han är helig, han är evig, han är inte begränsad som vi. Han är upphöjd över allt och alla. Sen kommer det märkliga som säger att Gud är kärlek. Gud är kärlek. Vi får ju tänka oss att i den allra längsta tiden av Guds egen existens så har det bara funnits han. Bara funnits Gud. Sen någon gång i evigheten bestämde han sig för att säga var det ljus. Och det vart ljus och allt skapat blev till. Men i den längsta delen av sin existens har det bara funnits han och ingenting annat. Hur kan han då vara kärlek? För kärlek är ju alltid någonting som sträcker sig ut till någon annan, eller hur? Och det är här som treenigheten, uppenbarelsen om treenigheten ligger. Att Gud är kärlek. För trots att han är en, trots att han är hel, trots att han är oföränderlig, så finns det i Gud en helig dans, kanske man säger ibland. Det finns ett utbyte mellan en som är fader, en som är son och en som är ande. En som är flödet mellan fadern och sonen. Och när Jesus kommer ner till oss människor som en människa men också som Gud så uppenbaras detta för oss. Han har talat genom skriften, sa jag, men han har också talat genom sonen på ett alldeles unikt sätt. Och när sonen kommer in i världen då kommer också uppenbarelsen som vi inte kan med våran begränsade hjärna, med vårat begränsade förnuft, räkna ut som en formel 1 plus 1 plus 1 är lika med 1. Det kan vi inte räkna ut hur det fungerar. Men det är så det är genom uppenbarelse. Så Gud finns till som en i gemenskap. I Gud finns ett utbyte. Och det utbytet är fullkomlig kärlek. Och vill vi veta vad kärlek är, då behöver vi titta på treenigheten. För det är treenigheten som definierar vad kärlek är. Hans kärlek är sådan han är. Den är evig. Hans kärlek har ingen början. Hans kärlek har inget slut. Hans kärlek är oföränderlig. Hans kärlek svalnar inte för dig. Hans kärlek som Gud är fullkomlig. I Gud, treenig, finns den totala kärleken. Och aposteln Johannes säger ju då att Gud är kärlek. Gud är kärlek. Och jag tror att när vi läser Johannes så ser man, man kan liksom ana hur apostlarna var berörda av att ha mött Jesus från Nazaret. För att när de mötte Jesus från Nazaret så mötte de inte en vanlig människa. De mötte någon som hade den här fullkomliga kärleken. När de mötte Jesus så mötte de fullkomlig kärlek. Och det förändrade dem. De blev aldrig de samma på ett positivt sätt. När de mötte evigheten, när de mötte Jesus, när de mötte kärleken, den fullkomliga kärleken, så blev de förvandlade. Det förvandlade hur de såg på Gud. Och när de fick en ny syn på Gud så förändrade det också hela livet. Vad är livet till för? Att känna dig är det eviga livet. Att känna Gud, det är livet. Om Gud är sådan här, då går mitt liv ut på att ha gemenskap med honom. Mitt liv går ut på att han ska få ära genom mitt liv. Amen. Och Jesus är den fullkomliga uppenbarelsen av vem Gud är. Evig, närvarande, hel och kärlek. Och vi ska avsluta med att läsa 1 Johannes 4. Längst bak nästan i Bibeln. 1 Johannes 4. Vi kan börja i vers 11. Mina älskade. Om Gud har älskat oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnat om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Amen. Vad betyder detta för vår andliga vandring med Gud? Vad betyder det i andlig vägledning? Ofta så har vi problem med vår gudsbild. Vi tycker att han gör inte det han ska göra kanske. Varför har Gud tillåtit det här? Vi tänker att ja, men jag har ju bett till Gud. Varför har Gud inte gjort det jag har bett? Och det kanske inte låter som något bra råd, men vi måste ändå börja där. Vi behöver överlåta oss till Gud i insikt om vårt totala beroende av Gud. Och våga lita på att till och med det som inte har varit bra i mitt liv finns där för att Gud har tillåtit det. Det kommer en domens dag då rättvisa ska skipas. Då kommer allting ställas till rätta på domens dag. Men fram till domens dag så kommer vi människor att vara ofullkomliga. Vi kommer möta saker i den här världen som på ett sätt inte är Guds vilja. Men Gud tillåter uppenbarligen det att ske. För Gud har all makt. Gud har all makt. Som spänner sig från evighet till evighet. Från vad är ljus till den stunden då han kommer vara vårt ljus. Och det inte kommer finnas någon sol vi behöver. Och där rättvisa har skipats. Och vi lever mitt emellan. Och vi kommer inte att uppleva det fullkomliga här i den här tiden. Vi kommer uppleva det fullkomliga i vår relation till Gud. Och sen en dag så kommer vi bli avklädda, det som bara bryts ner, det som är evigt i oss, den ande och den själ som Gud har blåst in i oss, kommer förenas med Gud i himmelen igen, i hans rike. Och fram till dess så får vi leva i tro. Vi vandrar här inte i åskådning, vi vandrar här i tro. Och vad är det vi tror på? Jo, det är den här Guden som vars namn är att han är god. Gud är god. Han är evig. Han är skapare. Gud är den som har skapat dig, vilket ställer dig i ett oerhört beroende förhållande. Det finns ju mycket prat om att alla ska vara jämställda och alla har lika värde. Det gäller inte Gud. Vårt värde och Guds värde går liksom inte att jämföra på samma dag. Han är en helt annan kategori. Han är hel. Du är inte hel. Och det är bra. Det är helt okej. Det kan vara jobbigt. Det kan vara liksom som en törntagg. Men vi får gå till Gud. Han är hel. Han är helig. Vi är inte det. Men Gud är också närvarande. Om det är bra dagar, om det är dåliga dagar, så förändrar det inte Gud. Gud finns där med dig, mitt i den mörkaste stunden. Du ser inte det kanske, men Gud är där med dig. Och där kommer trons dimension in. Vi får bara lita på, du är här Gud. Du är här. Du bär mig, jag bär inte dig. Jag kan inte förändra dig. Jag får överlåta mig till Gud istället. Och Gud är kärlek. Genom Jesus Kristus vet vi det. Uppenbarelsen om att Gud är tre i en och en i tre. Fader, son och heligande. Från evighet till evighet. Amen. Ska vi be? Tackar dig.